Upplyft era hjärtan till Gud och hör kvällens predikotext som är hämtad i Markus 15, vers 42. Jesus begravs. Det var nu redan kväll, eftersom det var förberedelsedag. Dagen före sabbaten kom Josef från Arimatea dit. Han var en ansedd rådsherre som också väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick in till Pilatus och bad om att få Jesu kropp. Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött och kallade till sig officeren och frågade honom om Jesus varit död länge. När han fick det bekräftat av officeren lät han Josef få den döda kroppen. Josef köpte då linnetyg, tog ner honom och svepte honom i linnetyget och la honom i en grav som var uthuggen i klippan. Sedan rullade han en sten för ingången till graven. Maria Magdalena och Maria Josefs mor såg var han blev lagd. Så lyder Herrens ord. Vi ber. Vad är det du har runt din panna? Det syns ju droppar av blod. Varför måste du lida så mycket, du som är så god? Det är dina synder jag bär på. Det är det som har tryckt taggarna in. Jag lider och dör. Du får leva. Och livets krona blir din. Amen. Det står att Josef, han tog mod till sig. En ansedd rådsherre behövde mod för att be om att få Jesu kropp. I hemlighet var han en av Jesu följeslagare. Han var en av dem som väntade på Guds rike. Pilatus, han blev väldigt förvånad över frågan. Hur kunde Jesus redan vara död? Stämde det? Pilatus, han som inte hade sett någonting fel hos Jesus, han hade ju frågat överste prästerna, vad har han gjort för ont? För han förstod att det var av avundsjuka som de hade fört Jesus till Pilatus. Efter att han hade försäkrat sig om att Jesus verkligen var död, så tillät Pilatus Josef att ta hand om kroppen. Nu var det bråttom. Det var bara några timmar kvar innan sabbaten inföll. Och Jesus från Nasaret, judarnas konung, han skulle inte få någon kunglig begravning under pompa och ståt. Den begravning han var värd. Nej, detta fick ske i all hast för att han överhuvudtaget skulle bli begravd. För det var ont om tid innan det var för sent. Josef som var där, han var mån om att Kristi kropp inte skulle bli mat åt djuren. Och Josef hinner precis med en snabb begravning innan timmarna och helgen infaller. I evangeliet enligt Johannes så ser vi att även Nikodemus kom dit och han hade med sig myrra och aloe. Det luktade gott så de kunde linda kroppen med linne och välluktande salva. Och genom att göra detta, få ner kroppen från korset, så hindrar de kroppen från att skändas av de fåglar som cirkulerar kring Golgata kulle. Den kroppen skulle inte skändas. Den skulle inte bli fågelmat och sen slängas i en mastgrav bland andra förbrytare. Det är ofta så att det är de nära anhöriga som anordnar med begravningen. Det är en sista kärlekshandling till den saknade och till den döde. Den är helt osjälvisk. För man kan inte förvänta sig att få någonting igen av den som är död. Och stenen som vi läste om, som Josef rullar för ingången, det är ingenting som han i all hast tillverkar där och då. Han hade inte tid för det, utan det var någonting som tillhörde gravkonstruktionen. Det var en ny grav, ingen hade legat i den tidigare. Och det är en sten, den stenen ser ut som en kvarnsten som ni kanske har sett. Och den hade som funktion att skydda den döda kroppen från markens vilda djur. Ingen schakal skulle kunna komma in i graven och fram till kroppen. Och ofta så kalkade man dessa stenar vita för att man skulle kunna se att det var en grav där. För ingen skulle av misstag röra vid en grav och på så sätt bli oren. Men översteprästerna och fariserna, de är fortfarande oroliga. De har lyckats få Pilatus att gå med på att korsfästa Jesus. Men fortfarande så är de oroliga. För de vet att Jesus har sagt att efter 3 dagar så ska han uppstå igen. Och om då lärjungarna kommer dit och stjäl kroppen, så säger de att det bedrägeriet blir värre än det första. För då kommer ju folk alltid tro att Jesus lever. Pilatus, han börjar tröttna på dem. Och så säger han till dem: här har ni vaktstyrkan. Gå och vakta graven så gott ni kan. Och de går till graven och försäkrar sig om att ingen ska kunna ta sig in i graven genom att försegla graven. Gravstenen förseglar dem. Sen ställer de ut vakterna. Och vakterna, de borde ha blivit förvånade över den uppgift de fick. Det lär ju inte ha varit veckans svåraste uppdrag att stå och vakta en grav. Troligtvis så skulle det bli den mest långtråkigaste och enklaste uppgiften. Dötråkigt. Men vakterna är då helt omedvetna om att innanför den där tunga stenen så ligger det ett vetekorn och väntar på den rätta stunden. Jesus har själv sagt i Johannes 12:24: jag säger er sanningen, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Jesus var nu död. Och alla anhöriga och vännerna, de sörjde detta. Kleopas, en av Emmausvandrarna, beskriver det så här: Jesus från Nasaret, en profet mäktig i ord och i gärning inför Gud och allt folket. Honom har våra överste präster och rådsmedlemmar utlämnat till att dömas till döden och låtit korsfästa. Men vi hade hoppats på att han skulle vara den som skulle frälsa Israel. Jesu vänner hade satt allt sitt hopp och all sin lit till Jesus. Och nu var allt hoppet ute. Nu var det borta. Och sorgen visste inga gränser. Så blir det när någon går bort. Det blir sorg, tomhet och förtvivlan. En stor saknad. Och det kan vara jobbigt att tänka på döden. Oavsett vilken ålder vi har, så blir vi alla äldre och vi närmar oss vår egen död. Och i centrala Göteborg, på dörrvalvet till Stampens kyrkogård, står det: tänk på döden. Den har tvingat många göteborgare att stanna upp mitt i stressen och fundera på mer existentiella frågor. Än de frågor som vi har till vardags. Nu kommer jag komma 10 minuter för sent till jobbet igen. Vem ska hämta barnen på dagis och vad ska vi äta idag? Kommer jag hinna träna denna veckan? Och var har jag lagt min mobilladdare? Och så får man uppmaningen: tänk på döden i ansiktet när man passerar med spårvagnen. Är det okej? måste den utmaningen finnas så centralt i Göteborg där det allt annat är än dött. Vi har liksom inte riktigt tid för de här existentiella frågorna när vi stressar mellan olika aktiviteter i kollektivtrafiken. Någon borde reagera och agera mot detta. Det kan vara något skrämmande i budskapet vid begravningsplatsen där och vid kyrkogården. Och det finns en annan fras också på latin. Memento mori finns också ingraverad, och det är en fras som betyder kom ihåg att du är dödlig. Och Göteborgs-Posten hade nyligen en artikel kring detta, om att det är någon som har envisats med att hänga upp en annan skylt: tänk på livet. Och de hade plockat ner den flera gånger, men den kom upp igen. Någon hade agerat och reagerat. Det kändes som en protest mot den gamla uppmaningen. Kanske var det för jobbigt att tänka på döden, så att den ideella skylttillverkaren ville att vi skulle tänka på livet istället och ta tillvara på livet. Men oavsett om vi tänker på döden eller livet, så har de ett liknande budskap, att för varje dag, timme och minut så närmar du din egen död. När är du i juridisk mening död då? Jag roade mig med att slå upp i lag 1987:269 står det om när du är död och kriterierna för bestämmande av en människas död. När hjärnans samtliga funktioner totalt och oåtkalleligt har fallit bort. Och hur detta bestäms kan variera beroende på olika faktorer, men det specificeras i paragraf 2 att det ankommer på en läkare att i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet fastställa att döden har inträtt. Och i majoriteten av alla dödsfall så konstateras det genom att en läkare försäkrar sig om att andning och blodcirkulation har upphört. I allmänhet genom att lyssna på hjärtat, känna på pulsen och försöka se om personen andas. Och i vissa fall så krävs det en mer noggrann undersökning. När Jesus stod på korset så var det ingen läkare som kände på hans puls. Nej, romarna hade en helt annan metod, och det står i Johannes 19:34. En av soldaterna stack upp hans sida med sitt spjut, och genast kom det ut blod och vatten. Vaktens metod var att pressa upp ett spjut i lungorna, och när han såg blodet och vattnet, då visste han att Jesus var död. Lungor som är fyllda med blod och vatten kan inte syresätta kroppen och hjärnan. Och detta var inga lekmän, det var professionella mördare som konstaterade att Jesus var död. Deras yrke var att avrätta människor, och de visste med säkerhet att Jesus var död. Ingen kropp skulle lämna korset utan att livet var borta. Jesus var död. Hur ser då Jesus på döden? När Jesus själv möter svårt sjuka eller döda vänner, så ser Jesus inte lika drastiskt på döden som vi ser det. Både om Lazarus och den lilla flickan så viftar han bort de sörjande med orden att de sover bara. Vår vän Lazarus sover, men jag går för att väcka honom. Då sa lärjungarna till honom: Herre, sover han så blir han snart frisk. Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han talade om en vanlig sömn. Då sa Jesus helt öppet till dem: Lazarus är död, och för er skull, för att ni ska tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom. Och på ett liknande sätt så var det med den lilla flickan. Medan han ännu talade kom några från synagogans hus och sade: din dotter är död. Varför besvärar mästaren mer? Men Jesus fäste sig inte vid deras ord, utan sa till föreståndaren: var inte rädd, bara tro. Han lät ingen följa med utom Petrus, Jakob och hans bror Johannes. Och de kom till föreståndarens hus, där han såg upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in och sa till dem: varför är ni så upprörda och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Och då hånskrattade de åt honom. Men han skickade ut allesammans, tog med sig barnets far och mor och sina lärjungar och gick in dit där barnet låg. Och han tog barnet i sin hand och sa till henne: Talita kum, det betyder: flicka, jag säger dig, stå upp. Och genast reste sig flickan och började gå omkring. Hon var 12 år. Och de blev helt utom sig av häpnad. Jesus säger också i Johannesevangeliet 5:28 att den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst. Det visar på att Jesus ser på döden som en sömn i väntan på en uppståndelse vid en viss tid. Bibelns syn på döden är inte att döden är ett definitivt slut på människans existens. Och det är ofta så vi känner det, och det är inte konstigt när en nära anhörig går bort, att nu får vi aldrig ses igen. Men här i påsktid så får vi påminnas om Jesus som övervinner döden och att han vill skänka oss den gåvan. För enligt Jesus är döden en tillfällig sömn. Han sa själv om sin egen död: en kort tid och ni ser mig inte längre. Och ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Några av hans lärjungar sa till varandra: vad menar han med att säga till oss en kort tid och ni ser mig inte längre? Och ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Och med att säga jag går till fadern. De frågade: vad menar han med att tala om en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem: ni frågar varandra om det som jag sa, en kort tid och ni ser mig inte. Och ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Amen, amen säger jag er. Ni kommer gråta och jämra er. Men världen ska glädja sig. Ni kommer sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna föder barn har hon svåra smärtor, till hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet kommer hon inte längre ihåg sin smärta i glädje över en människa som blivit född till världen. Nu är ni också bedrövade, men jag ska se er igen, och då ska era hjärtan vända sig i glädje. Och ingen ska ta er glädje ifrån er. Det är april nu och vår ute, det har ni inte missat. Det är en härlig årstid. Och många av oss planterar frön i trädgården för att återse det mirakel som sker när blommorna växer upp och blommar ut i full blom. Ni kanske själva har varit ute i trädgården och pyntat för att göra det fint. Det är som att se skapelsen i repris. Hemma så har jag satt tulpanlökar i rabatten, och jag förundras över kraften och färgen som spränger fram ur jorden. Ner i jorden så har jag stoppat en brun, ful klump full med vårens krut. Det som kommer upp ur jorden genomgår en total förvandling, och det är som en helt ny kropp. I bibeltexten står att vakterna står utanför graven och vaktar. De vaktar ett vetekorn. För när Jesus begravs är varken motståndarna eller de nära anhöriga medvetna om att han är ett frö. Och fröer trivs under jorden och genomgår en förvandling där. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rikt frukt. Jesu död ska skapa liv i mänsklighetens själar och slå ut i full blom. Hans kropp och hans död är det fröet i den världsvida kyrka som vi ser idag. Då är Kristi kropp inte längre begränsad till Jesu kropp, utan den innefattar hela Kristi kyrka. När man begraver ett frö så sker en förvandling som är svår att stoppa. När fröet läggs under jorden så stannar det inte där och förmultnar och dör, utan då sprängs det sönder som ett mirakel och uppstår till en helt ny kropp. Trots att vetekornet Jesus lades i en stenig grav, en karg mark, så kan det inte hålla tillbaka det som var förutbestämt sedan tidernas begynnelse, utan att gå söndagens texter allt för mycket i förväg. Så om vi gläntar lite på vad som kommer, så står det om en stor jordbävning, beväpnade romerska vakter som skakar av skräck och en ängel som har utseende likt blixten. Apostlagärningarna 2:24. Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. Om livet personifierat i Jesus läggs i graven, då är det graven som sprängs. Och vad betyder då död och begravning, när det man lägger i jorden är ett frö? Så är det även för oss. Vad betyder en kort återvändsgränd i graven, när vi har blivit lovade att få uppstå till en helt ny kropp i härlighet? För det är genom graven som vi går in i det eviga livet. Och varje människa som vill vara ett med honom är ett med livet. Och varje kristen ligger i en lånad grav, för att det är bara en tillfällig vistelse och snart behövs den inte. Den kommer att lämnas tom. Jesus gillar inte att hans vänner ligger i en grav. Då ber han dem ta bort stenen, och så kallar han Lazarus tillbaka till livet. Lazarus, kom ut. Och Jesus, han har lovat att han ska göra allt som står i hans makt, att bekämpa döden och rädda de sina igen till livet. För Jesu vänner hör inte hemma i en grav. Den kroppsliga döden ska vi inte oroa oss för. Det är bara en tillfällig sömn. Men vi måste vara vaksamma mot den andliga döden. Var inte rädda för dem som dödar kroppen, men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt, och inte en enda faller till marken utan er faders vilja. På er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Och i liknelsen som Jesus har berättat om den förlorade sonen, så säger fadern där: nu måste vi fira och glädja oss, för din bror var död, men han har fått liv igen. Han var förlorad, men återfunnen. Verklig död, enligt Jesus, det är när man vänder Gud ryggen, slösar bort arvet. Det är en andlig död utan liv. Att tacka nej till gemenskap med honom som är livet, det är att dö på djupet. Den kroppsliga döden är en sömn. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta, och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Om vi vänder tillbaka till begravningsplatsen längs stampkartan och tittar på den nya skylten vid Stampens kyrkogård, så löd texten: tänk på livet. Vilken av dina vänner har sagt: jag är vägen, sanningen och livet? Jesus är livet och döden är hans motsats. Så låt oss nu följa uppmaningen som finns på skylten och tänka på livet. Tänka på honom. Amen, vi ber. Tack Jesus för att vi återigen får påminnas om påskens budskap. Att du inte slutade lidandets väg utan du gick den till fullo ända ner i graven genom korset. Tack för det du har gjort för oss, att du har gått före och vi får gå efter. Ber att du ska hjälpa oss att tro. Du ser att vi lever i en svår och farlig tid där man ofta är föraktad och man är udda och annorlunda om man vill höra till dig. Tack för att vi har fått ditt ord och kunskapen om dig genom ordet. Förlåt när vi skäms för dig och för ditt ord. Hjälp oss att följa, lyda och älska dig. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.